Har vi börjat spela in?
Vi rullar.
Snyggt.
Säger vi hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Hårdrock.
För fan.
Ni lyssnar som vanligt på mig, Kåre Dvett, och min kära poddkollega
Joey Borderline.
Jajamän.
Avsnitt nummer 92, tror jag.
Det ska stämma. Bra år det också.
Ja, musikaliskt så är det ett av de bättre. Ja,
absolut.
91, 92, 89 är väl de tre som man rapar högst där.
Absolut.
Dock inte 90.
Nej.
Vet inte riktigt vad som skedde där.
Det är ett jävla mellanår.
Ja.
Men 91 och 92, då jävlar.
Väldigt mycket så.
Och 89. Men 90, jag vet inte fan. Det är ett jävla mellanår.
Så är det. På tal om musik.
Exakt.
I introt så hörde lyssnarna vad då för något?
Save the Noise version 1.
Och varför då?
Jo, vi pushar för den här veckan för att nästa vecka, fredag den 19 november, då kommer Save the Noise version 2 med artister som Dee Snider, Michael Starr, Johnny Gioli från Hardline. Dock den släpps med tillhörande musikvideo och ni kommer få höra den intro och outro torsdagen dagen innan. Och dessutom, om ni är Patreons, då kommer ni få höra och se musikvideon redan långt innan. Typ en vecka innan är det tänkt.
Mm.
Så är ni inte redan Patreons och känner fan, det här är ju exklusivt. Det här vill man höra och se. Ja, men då blir
hör ni
Patreon.
Där först.
Exakt, ni hör det där först. Och så blir man Patreon.
Exakt, då går ni in på patreon.com/hrfpodcast så hittar ni det där.
Jajamän.
Skulle någon ha missat vem Dee Snider och Michael Starr är? Så Dee Snider sångare i Twisted Sister.
Jajamän.
Michael Starr sångare i Steel Panther.
Jajamän.
Även kort cameo i filmen Rockstar.
Sant det.
Visst är det så, visst är det så. Sen vill vi också informera om att Hårdrock för fan numera är fyrfalligt Guldpodden nominerade.
Jajamän.
Vi fick ju en nominering förra året i kategorin för årets bästa kulturpodd.
Mm.
Där vi drog hem närmare 3000 röster och slutade på andra plats.
Ja, det var inte fysiskt.
Nej, absolut inte. Vi slog alla andra musikpoddarna och var den enda podden i kategorin som funnits i mindre än ett år.
Jajamän.
I år, i Guldpodden 2021, så är vi nominerade i hela tre kategorier.
Oj, oj, oj. Känna inte det en tuta så säg. Jajamän.
Underbart tuta det där. Vi har fått en nominering i årets musikpodd.
Jaja.
Vi har fått en nominering i årets podd.
Den är tung.
Ja.
Den och är riktigt tung.
Du har fått en nominering i årets klippare.
Jajamän, som Kåre Dvett där, precis. Kåre Dvett / Hårdrock för fan.
Exakt.
Så det är tre riktigt, riktigt bra. Alltså musikpodd, den är ju renodlad och den är superkul. Men både klipparen och framförallt årets podd, alltså där stångas vi ju liksom med de stora
aktörerna.
Pojkarna, flickorna. Liksom.
Ja, ja, men visst är det så. Ja. Så det värmer som fan att se att det är så pass många som har haft oss som sin favoritpodd.
Verkligen.
Att vi har blivit så fått så många nomineringar i årets podd.
Absolut.
Att vi får stå med i den kategorin.
Det är sjukt. Det är verkligen en milstolpe kan man ju säga.
Ja, det tycker jag. Det motiverar ju verkligen att vi rullar den här tutan innan.
Ja.
Men du, är det något mer vi ska ta upp innan det blir ett nytt sen sist?
Nej, jag tänker inte det. Utan ni får gärna gå in och rösta på oss i de kategorierna som vi har nämnt. Ni får dela det till mor och far, till vänner, dela på sociala medier och hjälp att pusha er favoritpodd, er subkulturspodd, er independentpodd.
Sötta vår älskade fulkultur.
Exakt, precis så.
Och om ni vill göra det så går man in på guldpodden.se/rosta.
Jajamän.
Tycker ni att det blir krångligt, gå bara in på guldpodden.se.
Ja, inte svårare så.
Det finns en rösta-knapp på en gång.
Exakt, smidigt.
Ja, och det är väl också lite nytt sen sist egentligen, Guldpodden.
Det är det, absolut, det är det.
Men till den regelrätta, nytt sen sist.
Jajamän. Vill du börja?
Jag kan absolut börja. Jag har mängder med nyheter.
Oho.
Ja, vad ska vi börja med? Ska vi börja med stort? Ska vi börja med smått? Ska vi börja med inhemskt? Ska vi börja med globalt?
Surprise me.
Okej, okay, ja, om jag ska överraska dig, då kör jag faktiskt en upptäckt som inte är så mycket av en nyhet, utan mer bara ett, jaha.
Okej.
Okay. Mer av ett jaha.
Mm-hmm.
Då är det som så att jag nyligen upptäckt att skådespelaren Tim Curry har gjort flera glamrocksplattor.
Va?
Ja.
När då?
Mellan 78 och 81 släppte han 3 plattor.
What the fuck?
Ja.
Ingen aning om.
Vet ni inte vem Tim Curry är? Så han är ju dels den första skådespelaren som gjorde It.
Jajamän.
Han var Pennywise då i originalfilmerna från 90-91 där.
Ja.
Sen så är han också med i Ensam hemma 2.
Det är han. Mm. Han är väl också med i den här musikalgrejen, vad heter den?
Rocky Horror Picture Show.
Precis, yes.
Precis, exakt. Där han sjunger en del så. Och är väl en transvestit, va?
Ja, exakt.
Ja. Så steget därifrån till glamrock var ju inte jättelångt.
Nej, nej, den kopplingen finns ju.
Mm. Han gjorde då 3 plattor mellan 78 och 81.
Mm.
Med en seriös satsning faktiskt på glamrock. Eller med glamrockstoner i alla fall.
Så där, ja.
Med de mått och så som fanns på den tiden för glammen. Så att vi snackar ju inte glam metal våg, utan vi snackar ändå med lite influenser från typ Bowie, Queen, Slightly Kiss.
Yeah.
Och då är det alltså Bob Ezrin som producerat första plattan. Och Bob Ezrin, för den som inte vet, är alltså samma person som producerade Kiss Destroyer.
Jaha, och fan.
Också Alice Coopers Welcome to My Nightmare har jag för mig.
Shit, då är det ändå alltså ordentligt gjort.
Ja, det är det. Jag har för mig att det är de som är hans två mest kända plattor. Så
där.
Först, det är en låt på den plattan som faktiskt har fått en cover från Joe Bonamassa.
Oh.
Som jag tror är den största blues-gitarristen i modern tid.
Det vill jag säga, absolut.
Ja, andra plattan produceras av Michael Kamen.
Mm.
Som har, alltså, han är den som ligger bakom det orkestrala i nästan all stor hårdrock från typ 80-90-tal då.
Okay.
Som bland annat i han spelar det är han som framför den liksom orkestrala delen i Dream On av Aerosmith. Han har arrangerat den biten i Nothing Else Matters av Metallica.
Åh fan.
Han står för den orkestrala delen av November Rain av Guns N' Roses.
Men
under
jävlar.
Deras MTV Video Music Awards.
Ja.
Så liksom det.
Det är tunga namn där.
Ja.
Fan, det här är det här hörde ni fan i mig först här i alla fall, kan vara så. Jag hörde det först här i alla fall.
Det, så då blev det surprise?
Ja, verkligen. Snyggt. Fan vad kul. Det måste jag verkligen kika in. Det känns. Har du lyssnat någonting på det? Är det okej?
Ja, jag har lyssnat på 3 låtar, men det är kanske inte representativt när det finns 3 plattor.
Sant, nej.
Jag hörde de 3 första spåren från skiva nummer 2.
Mm.
Det var så där.
Okay.
Mm. Mm. Det var ingenting som fastnade.
Nej.
Men som sagt, det är väl typ en 27 spår kvar att utforska.
Ja,
så det kan
finnas
ju,
på guldkorn där.
Kan finnas, kan finnas.
Ja, men spännande.
Ja, så mer om det kanske vid senare tillfällen.
Jajamän.
På det mer. Vidare till någonting som också var ett... Åh fan. Thåström kommer göra en intervju i Skavlan. Det är första gången på 21 år som han låter sig intervjuas av SVT.
Shit. Det är stort.
Ja, sist var med Musikbyrån 2000.
Okej, okay, ja fan, det ser man ju fram emot. Det kan bli jävligt intressant.
Det kommer det definitivt bli. Han kommer även framträda live tillsammans med Titiyo.
Ja, kul, bra.
Så det blir väl antagligen då papperstunna väggar som kommer att framföras.
Det lär det vara.
Det känns ju som det mest troliga.
Ja.
Och vi har även fått reda på vilka som kommer att vara med i Thåströms helt nya band.
Ja.
På keyboard sitter man Niklas Hellberg, på trummor Per Eklund, på keyboard Stefan Brisland, på gitarr Eddie Nyström och på bas Henrik Nilsson. Så gissningarna där på Helicopters stämde inte då.
Satan.
Ja.
Hade kunnat vara.
Hade kunnat varit, men så blev det inte.
Nej, okej. Okay.
Inte så farligt förtals spekulerande nyhet heller kanske.
Nej.
Ja, vi kan också meddela att Avril Lavigne har signat en record deal med Travis Barker.
Ja, just det. Det såg jag någonting om. Mm.
Så den gamla skaterboy-sångerskan har alltså fått skivkontrakt hos Blink-182-trummisen.
Det känns som en bra kombo.
Ja, jag är väldigt nyfiken på att se vad som komma skall från det samarbetet.
Ja, det kan bli bra.
Ja, jag är jävligt taggad på det i alla fall. Sen så till en tråkigare nyhet.
Okay.
Paul Stanleys pappa har dött.
Ja, just det läste jag. Ja, det är tråkigt. Han blev också typ rätt gammal. 101.
Han blev 101 år och 7 månader.
Shit, det är inte illa pinkat.
Nej, inte för att Paul Stanleys far är någon rockstjärna i sig.
Nej.
Eller musikikon så. Men ändå liksom,
Ja, ändå är liksom en känd ikons pappa som har varit där som stöttande liksom till.
Och också nådde en extrem ålder.
Ja, exakt, det är imponerande.
Ja, nästan 102 år.
Det är inte fy skam.
Sen har jag det sista beskedet där om att Joe Exotic har fått cancer.
Ja, jag läste det. Han sitter fortfarande inne, visst gör han det?
Ja.
Just det. Vad för typ av cancer, vet du det?
Nej, det vet jag faktiskt inte.
Okej.
Okay. Jag vet inte om han har gått ut med det heller, för han har bara meddelat, han har sagt att han vill inte ha något medlidande.
Nej, okej. Okay.
Men hur kom då nyheten ut?
Ja, det kan man ju fundera på. Mm. Jag tänkte, alltså jag ska vara försiktig med orden, tänkte, ja vad tråkigt, men ja, jag lämnar.
Alltså som narcissist själv känner ju igen en annan när jag ser den. Ja. Och Joe Exotic är väl själva definitionen av en.
Lite så kan man ju säga.
Har man inte sett storhetsvansinne förut och skört ego, så jag menar, då har man att upptäcka om man slår på Tiger King.
Ja, absolut. Och där kommer det säsong 2 snart också dessutom, så att vi får ju se vad som sker där.
Ja, men bara en sån grej som att han hade sin egen serie.
Det är piken av narcissism liksom.
Ja, fast att han inte hade särskilt mycket till.
det är fascinerande att hur han kunde få en serie och ändå att den blev som den blev.
Mm. Ja. Ja, jag tänkte framförallt på den han gjorde själv där på.
Mm, precis, det jag menar. Och den ändå,
att han fick folk att gå runt och filma honom. Det var ett helt team.
Det är fascinerande. Ja. Alltså det är ändå imponerande med tanke på att vem fan är han liksom, mer än en narcissism.
Mm.
Eller narcissist.
Och, ja, och han trodde ju själv att de ville filma för att han var så
bra liksom.
Ja, precis. Mm. Men anledningen till att de ville filma var för att allting som skedde runt omkring honom var så jävla sjukt.
Exakt.
Så de var ju där lite grann för att det är ju en shitstorm.
Exakt.
Konstant.
Det här är för bra content att inte liksom ta del av.
Nej, alltså det spelar liksom ingen roll om det är dåligt betalt. Man måste vara med när de här sakerna sker.
Exakt. Var det dina nyheter?
Ja, jag tror typ det.
Jajamän, då ska vi se vad vi hittar här i nyhetsfronten. Vi kan börja i två Slipknot-nyheter.
Mm-hmm.
Den första är att Slipknot har släppt en ny singel.
Ja, visst.
Som heter så pass mycket som... vad heter den? Jag säger alltid fel på det. Vi dubbelkikar här så vi säger rätt. Den heter så pass mycket som Chaptown Rag. The Chaptown Rag heter den.
Mm.
Textmässigt kan man ju utgöra att den är väldigt pandemibaserad. Väldigt, ja men lite så arg och kritisk mot typ hur folk har betett sig under pandemin och väldigt mycket mot typ så anti-vaxxers.
Mm.
Men om man bortser från det, om man får tycka vad man vill, väl eller bu om det. Låten är ju jävligt mycket mer back to the roots än, alltså jag gillade förra plattan, men det här är argare, det är roare, det känns som någonting som hade kunnat kommit ur typ mellan Iowa och All Hope Is Gone typ, en kombination mellan det. Du har en liksom en clean refräng, men cleanare refrängen är inte kanske lika poppig, är väl fel ord, men inte lika kanske stor och hookig som kanske tidigare rolltar på förra plattan, utan mycket mer kanske back to the roots när han sjöng cleant, lite alternativa melodier typ sådär. Så den är absolut inte ett uppsving, utan bara typ en frisk vind i och med att liksom Slipknot visar på att fan, det finns mer att utvecklas, så man kan utvecklas både framåt och bakåt.
Mm, kul.
Och den andra nyheten där kring Slipknot, det är att de de spelade en konsert, men de var tvungna att sluta spela konserten för fans som stod i publiken startade en, och jag quotar, a massive bonfire.
Okej. Okay. Hur?
Ja, de spelade i Phoenix, Arizona den 2 november. De hann spela par låtar. Men de var tvungna att pausa drygt 30 minuter för den här stora elden i publiken var tvungen att släckas.
No shit.
Och den här elden var så pass stor så att den liksom, det var flammor 30 feet up in the air. Och det här händer under, för det var Mick Thompsons, en av gitarristerna deras födelsedag. Så de sjunger Happy Birthday. Och sen så får de för sig
att... Ja, lite födelsedagsbrasa då såklart.
Ja, exakt. Det är så jäkla konstigt liksom. Att de tog stolar, hette de på varandra och tände på.
Ja, men som man ju gör.
Mm, det är vårt pitstop i eld.
Alltså, jag tänker, såg inte allas födelsedagar ut så? Föräldrarna väckte en på morgonen med en liksom födelsedagsbrasa.
Exakt. Mm.
Skramlat stolar i kvarteret som de tällde eld på.
Precis, ja. Det är så man gör.
Mm, ja, visst.
Så morspits och bonfires på Slipknots konserter. Det är inte bara pyroteknik på scen, utan också i publiken.
Ser framför mig Dudley Dursley står där en morgon arg för att det bara 36 stolar som brinner när han fick 37 förra året.
Exakt.
Oh, alternativ verklighet.
Verkligen. Vidare, Scorpions har ju släppt en ny singel som heter Peacemaker tillsammans med Mickey D. De har också
Icke att förblandas eller förväxla med Pacemaker. Nej. Eller Kiki D.
Exakt, hade det kunnat varit. De har avtäckt album omslaget och den här plattan kommer då nästa år. Man kan nu förbeställa den. Plattan heter också Rock Believer och den kommer 25 februari 2022. Så det ska absolut bli spännande. Jag har lyssnat på den här, jag har sett musikvideon. Det märks absolut att Mickey D har tillfört till ett lite hårdare sound, inte fullt ut Motörhead, men ett lite hårdare sound, lite mer fart, och som den här analysen och förhoppningen att som Richie Faulkner gjorde i Judas Priest, att gav mer energi, känns det som Mickey D.
Vitalisera bandet helt enkelt.
Känns det som att Mickey D har gjort här också.
Och då hörde ni ju det här först.
Det gjorde ni för fan. Vidare så har ännu en rockjournalist tyvärr lämnat jordelivet. Det är Pete Makowski som skrev bland annat för Sounds, Kerrang, Metal Hammer och Classic Rock genom åren. Han jobbade även som pressansvarig för Black Sabbath, Hawkwind och New York Dolls i sin karriär. Han blev bara 65 bast, men det var också cancerrelaterat.
Tråkigt.
Verkligen. God vän till Tony Iommi, så har sett mycket som många som har delat upp och klagat. Så det är supertråkigt. En duktig liksom, journalist och pressansvarig som har varit betydelsefull bakom kulisserna egentligen för stora band under åren. Vidare där, så vi snackade ju om Volbeat och deras nya singel Becoming i någon av våra tidigare avsnitt.
Där de stundvis spelar black metal.
Precis. Och nu har jag läst lite grann varför.
Aha.
De här partierna där det är lite black metal-känsla är Volbeats tribute till Entombed-legenden L.G. Petrov.
Ah, okej.
Så det är ändå, det är fint.
Ja,
det tycker jag. De sa att den var liksom inspired by Swedish death metalers Entombed.
Och death metal och black metal är som bekant syskongenren.
Exakt.
Ungefär som glam och sleaze.
Precis, så det är fin hyllning där. Som jag inte riktigt, alltså jag tycker det är coolt. Men jag vet inte riktigt om det passade. Men vilket som hyllningen i sig. Det förklarar ju lite mer till varför just inslaget är där, typ.
Jo, men det gör det.
Från den nyheten till en upptäckt. Mitch LaFon är en känd rockjournalist som la ut en grej som jag inte hade någon aning om överhuvudtaget. Han skrev Bet You Didn't Know. Elegance-gitarristen Tracy Guns.
Ja.
Han är faktiskt med i och dansar i Michael Jacksons Beat It-video.
Va? Okej.
Han är en av dansarna och frågar liksom, Can you see yourself dancing in the Beat It-video? Yes, you can. Så om man tittar men lite noggrannare på den videon så ska man kunna se Tracy Guns som en av bakgrundsdansarna i Beat It.
Det är ju sjukt.
Det är rätt sjukt.
Hur gick det här till?
Ja, det undrar jag också. Han har inte berättat lite grann, eller han har inte sagt varför han är det. Och han vill inte heller riktigt säga exakt vem han är, utan vill mer att folk får titta lite själv.
Mm.
Han ska tydligen också ha varit gitarrist i Expose, typ något 80-tals inte rockband, där han inte heller ser likadan ut. Han har kostym, han har hatt och det är lite så här, ja men 80-tals dansmusik. Så det är två nyheter där, eller två grejer som folk inte alls hade koll på, som det nu och folk har reflekterat. Är du, det där ser ut som du, är det där? Ja, det är jag.
Okej, okay. Shit. Ja, fan, det här var helt klart ny information.
Ja.
Jag sitter och försöker fundera vad kopplingen är mellan Tracy Guns och Michael Jackson. Mm. Så. För att, visst, Slash har ju spelat med Michael Jackson. Mm,
absolut.
Men det är ju efter Guns N' Roses framgångar.
Ja, exakt.
Och de slog igenom 87-88.
Ja.
Och efter det kunde Tracy Guns rida på Guns N' Roses framgångar.
Precis.
I och med att LA Guns var en av liksom så här, ja, för grunden till Guns N' Roses.
Mm.
I och med att det var medlemmar därifrån som var med och bildade Guns N' Roses. Men som sagt, LA Guns kunde inte rida på den vågen förrän typ 88-89 som tidigast. Så hur kom det sig att han var med i Michael Jacksons musikvideo 84?
Ja, någon typ av background som dansare helt enkelt måste han
Men det måste ju vara något sånt.
Att han typ kom
och
fram
typ ganska professionell nivå typ.
Ja, man tänker det. Det är inte vem som helst som kan ställa sig upp och liksom dansa som typ Joey Tribbiani, vänner, utan det måste ju vara ordentligt liksom.
Exakt, och sen måste man också väljas ut till Michael Jacksons nya musikvideo.
Exakt, det är ju inte heller hur som liksom.
Nej.
Ja. Ja, nej, men vi får väl se om det kommer fram några nya liksom nyheter kring just background, varför han ens var med där. Men tydligen så, om man tittar noga så ser man han där i bakgrunden.
Mycket man inte vet om den här, tydligen.
Tydligen.
Jag trodde inte att det fanns så mycket mer där att upptäcka.
Nej,
men,
jag trodde inte jag heller. Till en annan lite udda grej. En väldigt stabil grej relaterad till Metallica.
Jaha.
Mm-hmm. Så här lyder rubriken. A Russian citizen has sued Metallica for $1 billion, claiming that he is the author of the band's song lyrics, album covers and their logo.
Ja, shit, det här är helt en bort.
Så det här är liksom en person i Ryssland som har nu liksom gjort en stämning och stämmer Metallica och säger då också att the man also demands that his livelihood would from now on be covered at the expense of the world famous heavy metal band.
Det är ingen dålig claim.
Nej. Det vi ska inte säga mer än lycka till. Jävla, fan, folk måste tycka att han är sjuk i huvudet. Och kommer han ifrån liksom?
Ja, men alltså, det här måste ju vara någon form av mental sjukdom.
Det känns så.
Extrem mytomani?
Ja, verkligen.
Kanske? Ja, jag vet inte.
Det känns som att det där tappar man mer pengar på. Mm. Det finns inte chans att vinna det där, inte.
Nej.
Ja, vi stackars honom, säger jag bara. Från Metallica till en jävligt spännande och intriguing nyhet. Den 25 februari, samma dag som Scorpion släpper sin studioplatta, så släpper Foo Fighters en film som går på bio.
Jaha.
Som heter Studio 666. Det är en komedi/slash skräckfilm.
Mm-hmm.
Som de har spelat in i hemlighet under 2 år.
Mm. Det är ingen som är med i filmen som vet om att de är med i filmen.
Exakt. De spelar sig själva. Och de vill ha liksom där, de vill porträttera sina favorit rock'n'roll filmer men med en twist. Och så här lyder det då. In Studio 666, the legendary rock band Foo Fighters move into a mansion steeped in grisly rock'n'roll history to record their much anticipated 10th album. Once in the house, Dave Grohl find himself grappling with supernatural forces that threaten both the completion of the album and the lives of the band. Det är ju minst sagt intriguing, kan man ju säga. Det är väldigt spännande. Så det här har de spelat in i 2 år i hemlighet och presenterar nu att den här typen av konceptfilm. Det är ju coolt koncept. Det är ju väldigt så här, jag kan tänka mig att det är väldigt humoristiskt medvetet liksom om sig själv. Så jag ser fram emot det här. Jag gillar skräck, jag gillar komedi och jag älskar Dave Grohl. Jag tror att det här kan bli väldigt väldigt kul. Och så Dave Grohl är ju bekant med liksom rock and roll filmer som sagt, med att varit med Tenacious D och såna grejer liksom.
Ja, precis, i Peak of Destiny där från 2006.
Så jag tror att det kan bli bra. Absolut taggad på det. Visste inte att jag behövde det, men jag tackar tacksamt emot eller tar emot det.
Ja, jag tänkte säga att alltså, skräckkomedier överlag är ju alltså kan ju bli jävligt mysiga och nice om det gjorde på rätt sätt liksom. Så.
Mm.
Jag tänkte säga att den här filmpitchen är ju det mest intriguing skräckkomedipitchen jag har hört sen jag upptäckte The Velocipastor från 2019. The Velocipastor beskrivs med följande pitch.
Uh-huh.
After losing his parents, a priest travels to China, where he inherits a mysterious ability that allows him to turn into a dinosaur. At first horrified by this new power, a prostitute convinces him to use it to fight crime and ninjas.
Wow. Ja, alltså, är inte det en särlig story så att säga?
Men visst är det så.
Ja, snyggt.
Hade du fler nyheter?
Det har jag. Kort där. Vi har ju tidigare pratat om den 11-åriga Nandi Bushell, trummisen som utmanade Dave Grohl och skrev låtar med Dave Grohl och blev uppmärksammad. Hon har ju tidigare haft en trumduell med Dave Grohl där hon besegrade inom citationstecken Dave Grohl. Och nu har hon haft en trumduell med ingen mindre än Queens Roger Taylor.
Okej, ja.
Det går bra för den här 11-åringen kan man säga.
Jag kan tycka att det är lite fet om den väljer någon så gammal som Roger Taylor.
Dave Grohl är så här, lite fair fight.
Men Dave Grohl kör ju också på ett typiskt pappasportstävling. Att det är liksom så här, man låter barnet vinna.
Ja, precis. Men Roger Taylor, han är ändå uppemot åren liksom. Men kul för henne. Vidare. Två korta släpp som kommer där. Chiras Lane släpper sin nya singel Fake Perfection.
Visst är det så, det gör de.
På fredag. Och nästa år kommer det ett projekt som heter New Horizon. Ett power metal-projekt med Jonah T från Heat och Erik Grönvall tidigare Heat.
Just jävlar, ja precis. De som har, den kombo, eller du, som har slängt upp några låtar på YouTube nu.
Precis, som covers och grejer. Ja, precis.
Black Sabbath's Headless Cross och Dio's Rainbow in the Dark.
Väl? Jajamän, och Skid Row's 18 Alive också.
Just det, precis.
Så det ser jag fram emot. Och också en kortare där, Korn har också släppt en ny singel idag faktiskt när vi spelar in det här. Som heter så pass mycket som, nu ska vi dubbla kolla här, Start the Healing. Riktigt, den del av fansen som allting annat, folk är ju sällan nöjd eller i, liksom i metal-genren. Jag tycker den är svinbra. Den är melodiös, den är kornig, den är, alltså den har den här basen av Korns, det man gillar liksom med det instrumentala och det experimentella, men lite av, inte en poppigare refräng, men en snygg, jävligt hookig refräng i alla fall.
All right. Ah, nice.
Så den var ett kul släpp, så jag visste inte ens, de har inte sagt någonting om att de ska släppa någonting, utan de bara droppade den.
Lågmält, ja,
så de bara droppade den helt enkelt.
All right, nice. Fundering, vet du vad det var för låt som Roger Taylor hade trumduellat med?
Det kan vi snabbt kika.
Jag tänkte att det hade varit kul om det var We Will Rock You och de tävlar om vem som kan stampa klappa bäst.
Exakt. Vi ska se. Sen nu är det bara det, bara för att du säger det. Roger Taylor i videon, ska vi se. Ah, men okej. Okay. Nej, The Bohemian Rhapsody faktiskt.
Ja, det är väl lite mer rimligt val så.
Exakt. Se vad som är tightast på de där We Will Rock You introt liksom.
Det är bara att de sitter och stampar och klappar hårdare och hårdare.
Exakt. All right, men det var faktiskt... ja, alltså vi har en sista nyhet och den ska ju leda in temat.
Mm.
Så den tänker jag att det är min sista nyhet. Och det är ju den festivalen som har skett. Och den,
ja, Astroworld i USA.
Precis.
Arrangerad av och med Travis Scott som headliner.
Japp.
Närmare 50 000 pers dök upp.
Mm.
Och det var väldigt hårt tryck och inte sådär super... väl styrt.
Nej, det var ju varken tillräckligt mycket vakter och ingenting och biljetter och liksom tryck och staket som inte var bra. Så det blev ju väldigt, 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 väldigt kaosartat väldigt fort. Och också dåligt styrt med typ så här brist på vågbrytare och sådana saker som man kallar dem. Så att det var ju mycket saker där som när saker går åt helvete så går saker åt helvete på grund av att de här sakerna bör finnas för att det ska kunna rädda upp sådana situationer.
Yes, det slutade i att närmare 300 personer skadades på ett eller annat vis. 17 personer fick föras till sjukhus och 11 av dem hade hjärtstillestånd.
Ja.
Totalt var det 8 personer som dog.
Ja, det är rätt sjukt. Det tänker man ju liksom att det inte ska ske 2021 med tanke på att folk har skrämmande exempel sedan tidigare att veta så här, vad för typer av restriktioner och vad för typer av grejer behöver man ha för att arrangera en sån här stor festival.
Ja, för att såna här evenemang ska kunna gå till smärtfritt helt enkelt.
Precis. Och på den noten så leder vi väl in på veckans tema, va?
Veckans tema är ju då helt enkelt dödsfall i publiken.
Precis.
Vilket liksom är, alltså det är dagsaktuellt med tanke på den här händelsen som skedde, vad var det nu, typ 6 november typ?
Ja, exakt.
vilket bara är några dagar sedan.
Mm.
Men vi har ju också pratat om att köra det här temat under en längre tid. Så
ja, exakt.
För er som är Patreons så finns det skärmdumpar från en tidigare konversation från typ kanske en månad, en och en halv sedan.
Ja.
Där vi diskuterar då just temat dödsfall i publiken. Konserter som har slutat på det här sättet.
Ja, men precis.
Så det är inte enbart opportunistiskt att casha in eller liksom profitera på någon annans tragedi. Så, utan...
Nej, det är rent av slumpen att det faller så pass rätt eller fel just nu. Liksom.
Mm, ja, men det fanns i alla fall ett intresse för att prata om det här även innan. Så.
Absolut, det gjorde det.
Och i och med att den här nyheten kommer vi prata om oavsett.
Ja.
Det är ju ändå det är en stor musikrelaterad händelse. Så.
Exakt, och det är ju liksom, vi har ju, ni vet nu, det är nyhetsrundan liksom, så det är ju någonting som vi måste diskutera. Liksom.
Ja, så lika bra att köra på då med, ja, med den händelsen och liknande händelser.
Ja, men precis.
Ska vi kanske inleda med lite så typ personliga erfarenheter som är liknande konserter där saker verkligen har gått till shits för folk i publiken?
Ja, men det kan vi väl göra.
Jag tänker att jag har åtminstone två privata eller personliga händelser. Så.
Ja.
Och bland annat så, som jag tror att jag har nämnt tidigare i podden, kanske.
Ja.
Jag var på Marilyn Manson på Gröna Lund 2015 i juni.
Ja, men det tror jag inte.
Där en person valde att istället för att gå ner från den här åkattraktionen som är typ 4-5 meter upp i luften,
ja, just det.
Någon slänggungor typ, så istället för att ta trapporna så bara hoppade han över staketet.
Aha.
Ja, landade på en annan människa.
Aj.
Och personen som hoppade därifrån, han slog i huvudet och dog.
Oj, fy fan.
Mm. Personen som blev landad på överlevde.
Okay.
Men det var ändå en person i publiken då som dog precis innan spelningen.
Ja.
Exakt varför?
Ja, varför hoppar man därifrån? Ja. Varför då?
Jag vet inte. Jag vet inte om det var ett infall av totalt hjärnsläpp där personen i fråga kanske tänkte att det var markhöjd efteråt eller någonting.
Ja, jo, så kan det vara. Men den är ju ändå rätt. Jag menar, man har ju gått upp för trapporna.
Ja, precis. Att... Man har ändå åkt karusellen.
Ja, jag tänker
man
det.
Man bör ju ha koll på att det är några meter upp.
Ja, jag tänker det. Ja. Men vilket som obehagligt. Och att liksom det skett liksom så pass liksom close to heart ändå. Liksom att du var där. Liksom.
Ja, och det skedde ju bara liksom minuter före spelningen.
Mm.
Jag ska komma ihåg att det var väldigt tumult där och då. Precis när det hände som jag trodde att okej, kommer bandet upp liksom från baksidan på något sätt?
Ja.
Eller vad är det som sker så? Men det var helt enkelt att de skulle bära ut människor på bår.
Ja. Fan, obehagligt.
Ja, lite udda och makaber start.
Jo,
så.
Verkligen.
Och det har faktiskt hänt så sent som igår här i Sverige.
Aha.
Att en 80-årig man i Uppsala då, föll från 7:e våningen.
Ja, just det läste jag. Mm.
Störtade ner och träffade en 59-årig herre.
Just det.
Bägge två dog.
Ja, just det läste jag om. Fan, det är också rätt sjukt. Hur fan gick det till liksom?
Ja, jag vet faktiskt inte. Det framgår inte riktigt av artikeln.
Nej.
Utan det står bara att en äldre man störtade ner från 7:e våningen och träffade en 59-åring som omkom.
Ja, fy fan.
I olyckan.
Ja. Inte bara det att man säger att man står, men säg att det skulle vara liksom att man har ramlat från en balkong eller så här.
Ja.
Inte nog med att man, alltså det är extremt tragiskt att man liksom mister sitt liv på det sättet om det nu är liksom en olycka. Men att man också liksom lyckas träffa någon annan i det också. Det är ju liksom dubbelt upp liksom så sorgligt liksom.
Maximal otur verkligen.
Oh ja, verkligen. Mm.
Och det här skedde då på Uppsala konsert och kongress.
Ja, precis.
Så även det är liksom musikrelaterad nyhet egentligen.
Precis. Jo, men det är det ju, absolut. Jag har inga personliga, alltså inte vad jag kan komma ihåg att det skulle ha skett någonting varken på alltså inomhuskonserter eller festivaler.
Nej.
Har väl haft typ turen med det antar jag.
Ja, det är väl jävligt skönt det. Ja, det är inte
absolut.
Något man vill vara med om.
Nej, men precis. Så, nej, men ingenting som jag har, alltså visst att man kan ha sett att liksom så här, vet, någon har varit full och blivit utkastad eller du vet, eller sådär. Men absolut ingenting liksom, skada eller liksom.
Nej.
Dödsfall så. Det närmsta som skada, det är väl det är inte dödsfall, men närmsta till skada var ju men det hör ju lite till morspits och sådär, var när jag och min polare var på Sweden Rock och vi såg Arch Enemy och han typ bröt näsan på grund av att han hoppade in i liksom en morspit när vi såg Arch Enemy. Kommer en jättestor kille liksom med och antagligen inte med meningen, men dunkar på liksom med armbågen.
Ja.
Och han faller tillbaka och jag bara, är du okej? Okay? Liksom. Han bara, ja, ja, det är lugnt. Och så sen så, han bara, så trycker jag ut honom igen, för han vill ut igen.
Ja.
Och då får han samma snubbes armbåge igen.
Ja, men, mm.
Så då var det så här, knockout, ja, nu går vi härifrån. Det är inte värt det liksom.
Nej.
Det, men det är ju typ det närmsta liksom, så det är ändå lindrigt om jag säger så.
Absolut. Det är... Och det är väl bra det?
Ja, jag tycker det. Alltså, det,
det är ingenting man vill vara med om.
Nej, alltså det man vill ju ha bra, alltså man vill ju ha bra.
Ja, alltså det sabbar ju stämningen.
Och jag menar, absolut. Alltså,
jag var ju på Bråvalla 2014.
Ja.
Enbart för att Maiden spelade liksom. Ja. Men var ändå där hela festivalen för att, jag menar, det ingick festivalpass då när jag skrev, ja, för Rocknytt.
Ja.
Men det var ju inte så att man hade tillgång till en lyxig bostad, utan det var ju tält.
Ja.
Och där åskade det ju som fan. Så till en grad att liksom, ja, en person blev träffad av blixten på campingen.
Precis.
Det är ju mindre kul.
Den är inte kul. Det vill man ju inte vara med om.
Nej, liksom. Så det är ju liksom, det är väldigt panikartat när något sånt sker på campingen.
Oh ja. Nej, hubba, fy fan.
Så kan man undvika dödsfall eller liksom så extrema olyckor, så är det ju ändå ganska, ganska trevligt.
Det är, ja, det är en fördel.
Fördelaktigt, ja.
Absolut.
Jag tycker det är trevligast när folk inte dör.
Jag håller med.
När man själv ska ha trevligt.
Ja, men exakt.
Det sabbar liksom ens egna möjlighet att ha trevligt.
Ja, men hubba.
Kan du dö där borta?
Exakt, inte här.
Ja.
Ja. Men ska vi ta några exempel som vi inte har varit med om?
Absolut. Några lite större, typ så här internationella och...
Ja, ja, precis. Jag kan börja med en där.
Absolut,
kör. Som är Station Nightclub Fire. Det var 2003, 20 februari. Min födelsedag till och med. Och det var på Rhode Island. Och det här var 100 personer som dog.
Är det samma Rhode Island som familjen Griffin bor i Family Guy?
Det kan vara det.
Kan vara.
Kan vara. Och bandet som spelar där på Station Nightclub Fire är Great White. Och hela det här konceptet är också där att det var inte väl planerat på något sätt i huvud taget. Det var för mycket människor där. Mer än vad liksom det här stället kunde ta in. Bandet, eller bandets tour manager tryckte av pyroteknik inomhus. Och det kan man ju tycka är en jävligt dum idé. Men
väldigt bra.
Tydligen så gör man det. Människor som är där tror ju att ja men fan nice. Det här är ju en del av showen. När det börjar skjuta iväg och börjar brinna lite grann. Och man tänker att ja men rökmaskin och du vet, det har inte bara tagit eld så pass mycket som man tänker att det här är ju en del av det liksom. Men det är det ju inte.
Nej.
För det tar ju såklart rejält eld med pyroteknik inomhus, ganska lågt i tak. Och man har då inte... I den här lokalen så finns det ju liksom inte vad heter det, när det, om det var brinna, sprinklers i taket.
Ja, precis.
Precis, fire sprinklers.
Inget vattensystem för det.
Nej. För det var ju, vilket är ju också jävligt klumpigt, men å andra sidan så fanns det väl inget tänk, och det var väl ingen som rekommenderade att man skulle skjuta pyroteknik inomhus heller för den delen.
Nej.
Men det kan ju brinna vilket som, men det är ju kanske det minst smarta man kan göra.
Och jävligt ansvarslöst,
ja,
när man tänker på fansen, så exakt, tänker jag. Av den anledningen att alltså, bandet kan ju lätt ta sig av scen.
Absolut.
I och med att de har väl fri väg ut.
Tänker det, ja.
Åt deras håll, medan publiken inte lika lätt som har.
Nej.
De har ju stängsel framför sig och sen tusentals människor eller hundratals människor runt omkring sig.
Nej.
I vägen.
Precis. Och när folk då förstår att det här är inte en del av showen, så blir det ju liksom totalt kaos. Och de största delen av människorna försöker ju lämna stället samma väg som de kom in genom den vanliga mindre entrén. Och det blir ju att folk blir ju krossade, folk ramlar ju på varann, och det blir ju som om 100 människor som är mer än vad kapaciteten på lokalen ska ut genom samma väg, som det inte är liksom bebyggt för att så många människor ska ut på samma gång. Liksom. Då blir det ju stopp.
Ja.
Vilket gör att folk klättrar på fram, folk trampas och folk dör av liksom att de kvävs. De dör också av att de andas in röken. Eller så pass illa att de liksom blir tagna av elden själv. Liksom. Och det här inkluderar de människorna som, de 100 människorna som dör, är då Great Whites leadgitarrist också, Ty Longley. right. som blir tagen av elden på scenen. Det här resulterar ju då att dels så blir det skadestånd till de som äger arrangören på 176 miljoner dollar.
Oh.
Mm. Mm. Och det skulle då det distribuerades mellan de som överlevde och också alltså barn och familjer till de som
anhöriga helt enkelt
som omkom liksom. Så den här är ju liksom verkligen mardrömsscenariot där klubb för mycket människor. Arrangören har inte koll på om man ska arrangera så är det ju hårda liksom restriktioner på liksom på säkerhet, på brandsäkerhet, på att folk ska nödutgångar och allting sånt.
Ja.
Så ingen någonting av de grejerna klaffar. Och sen plus då, det är liksom absolut korkaste att liksom att skjuta av pyroteknik inomhus. Vilket gör ju också att liksom managern blev ju stämd och ansvarig för hållande för folks död liksom, och bandet fick ju också gå igenom en rättegång och så, och fick också resulterade väl i att Great White gick skilda vägar ett bra tag, och att Great White tror jag inte det finns, nu det finns två camp på Great White idag. Det finns ett Great White där Mitch Mallow spelar eller är sångare, och sen så har du originalsångarens Great White som heter Jack Russells Great White då.
Mm.
Men Great White som den stommen finns då inte kvar liksom. Och 100 människor liksom omkom ju. Vilket blev ju också att de drog till, eller det blev ju som jag har sett liksom, eller jag har sett den här klipp från det här i och med när jag gick mitt kulturentreprenörskapsprogram i Umeå.
Mm.
Och där var ju en stor del av programmet, eller en del av programmet var liksom arrangerande och så. Och då var det så här brandchef som kom och föreläste. Och bland annat var det den här diskoteksbranden i Sverige, men sen så var det också den här Jack Russell, eller den här Great White händelsen. Med liksom så här, vad blev efter det med? Hur drog de åt liksom, vad behöver man ha för tillstånd och ombyggnader och arrangörer, vad ställs för krav på arrangörer när man arrangerar.
Vad förändrades liksom på grund av den här händelsen?
Ja, och det blev, man kan tycka att det här borde funnits innan, men det blev extremt mycket hårdare efter den här händelsen. Så den här händelsen är alltså en stor del av när folk föreläser om just till arrangörer och liksom sådana saker. Så
att, varför det är viktigt och vad som är viktigt.
Precis, så väldigt, väldigt obehagligt. Liksom, så saker som inte ska ske. Och när de väl sker, om då saker inte fungerar, ja, men då är det som domino liksom. Då faller ju allt.
Mm, men verkligen. Tråkigt att det hände,
ja.
Men ja, bra de förändringar som har skett sen dess.
Absolut, så är det ju.
På alla sätt och vis faktiskt. Jag har en väldigt nutida händelse. Mm. Kan jag tycka, eller väldigt, ganska så nutida i alla fall.
Ja.
Det jag tänkte prata om idag är från november 2015 då.
Ja, men det är rätt nutid.
Mm. Och är väl det som helhet kallas för terrordåden i Paris då.
Ja.
Du hade 6 sammanhängande attacker i form av skjutningar, sprängningar och gisslandraman under loppet av 3,5 timme. Där totalt 130 personer dog, 350 skadades. Och den värsta av de här attackerna skedde på konsertlokalen Bataclan.
Just det.
På Bataclan spelade garagerockbandet Eagles of Death Metal.
Mm.
Märkligt nog inte ett death metal-band.
Nej.
varför de heter ju så har jag ingen aning om.
Oklart.
Men vi kan ju också liksom förstå lite grann av namnet att det inte är ett death metal-band. För vilket death metal-band skulle heta Eagles of Death Metal?
Ja.
Undrar om det är en referens till gruppen The Eagles.
Kanske.
Of death metal. att det är som är tanken på något sätt. Ja, i alla fall. Gruppen The Eagles of Death Metal spelade på Bataclan.
Mm.
Och efter avslutad spelning så ber sig beväpnade terrorister in på arenan helt enkelt. In i lokalen helt enkelt och öppnar eld.
Mm.
Det skjuts massor med människor och det är liksom över 300 personer som blir skadade där.
Mm.
Så av de där 350 som skadades totalt i terrordåden i Paris så var 300 på den här spelningen.
Ja, det är rätt sjukt.
Ja, 89 personer dog.
Det är också mycket.
De som överlevde efter liksom så här första, ja, vad ska man säga, första attacken där, hölls kvar som gisslan.
Mm. Den är tung.
Mm. Fick sitta där i 2-3 timmar innan förhandlingsinsatser hade dykt upp helt enkelt då. Och man slutligen gick med på att släppa gisslan då.
Just det.
Som också fick till följden då att de personer som var kvar där inne av den beväpnade gruppen sprängdes själva i luften.
Ja. Mm. Ja, det är jävligt tung nutid, alltså nutida händelser.
Ja, det här är ju mycket svårare att förhindra sett till
ja.
Till arenakapacitet och liknande. Precis. Eller hur man arrangerar evenemang. Så.
Ja, det här är ju liksom ingenting som man kan förvänta sig, om man säger så.
Nej, det kan man ju verkligen inte. Det är svårt att förebygga det här.
Det är det verkligen. Mm. För jag menar, även om du, jag menar, visst du går på Globen och ska se In Flames och du måste gå igenom liksom så här, jag måste gå, metalldetektorer och sådana saker. Mm. Så jag menar, det stoppar ju inte liksom terrorister. Det är om de kommer med vapen och de tänker inte dölja vapen, då menar de skjuter ju när de kommer in. Liksom.
Det är inte så att de gömmer vapnet när de försöker ta sig igenom i metalldetektorn.
Nej, utan de ska ju in vilket som. Liksom.
Yes, precis.
Så att det är ju riktigt jävla obehagligt. Och jag kan tänka mig liksom...
Ja, jag tänker att det är svårt som entrévärd att bara, nej,
exakt. Den där får jag lämna utanför. Biljetten! Ja, nej, det är fy fan. Och jag kan tänka mig, men jag kan inte sätta mig in det, jag har aldrig varit med om det. Men de människorna som klarade sig, alltså, vågar man gå på konsert igen? Liksom. Kommer man över den här händelsen? Det måste ju vara extremt traumatiskt. Liksom.
Mm. Jag kan ju tänka mig att andelen PTSD-diagnoser stiger ganska så lavinartat.
Verkligen. Det kan jag tänka mig. Det känns... Alltså, själv man själv varit med om det. Liksom. Vad fan, det hade nog tagit väldigt lång tid liksom, innan man hade vågat sig på en konsert. Eller ens, du vet, haft lust på att gå på en konsert. Liksom. Tappa musikintresset helt, liksom, typ.
Ja, alltså, egentligen så det bästa man kan göra i ett sånt läge, och som det är med alla typer av kriser och katastrofer, är ju att liksom get back in the cell så fort som möjligt.
Ja.
Men det är ju lättare sagt än gjort.
Absolut, ja, men så är det ju.
Jag hade nog själv haft jävligt svårt för det, och inte varit sugen heller på att gå på något sånt evenemang en lång tid efter att något sånt här hade skett.
Nej, men exakt, det känns inte som att intresset hade funnits där efter det.
Nej. Och liknande saker har ju hänt på andra spelningar också. Inte för att det är hårdrock, men Ariana Grande hade ju samma sak, att vara en person som hade gått in och typ sprängt sig själv.
Precis. Det är... fy fan. Det är... människor alltså. Mm. Det är till exempel där som är lite mer rockorienterat och faktiskt längre tillbaka. Inte lika nyttiga. The Who som spelade på Cincinnati Riverfront Stadium i Ohio då. 79 och det var 11 människor som dog där. Mer än 18 000 biljetter såldes för den här konserten.
Mm-hmm.
Och man fick bara eller det var bara 25 polis alltså 25 poliser där som skulle ta hand om 18 000 människor. Alltså den är rätt sjuk. Alltså, det är 25 pers som ska ta hand om säkerheten och det är 18 000 biljetter sålda.
Ja, det är nästan en polis per 1000.
Mm.
Runda slängar kanske en per 900 eller något sånt där. Ja. I Sverige så har vi i grunden en per 100.
Ja. Och det är mer...
Till säkerhetsvakter så.
Precis.
Sen kanske det tillkommer polis på det.
Ja, absolut. Mm. Det kan du göra. De skulle spela 8 p.m.
Det är 20.00.
Ja, precis.
Snabbt översatt också då. Alltså, bara med svensk standard så hade det krävts 180 på de 18 000 istället för 25.
Ja.
Då vet ni vad det bör vara.
Precis. Det är en jäkla
mycket skillnad. Som fattas.
Det är väldigt mycket som fattas. Som sagt, ja, precis. 20.00 ska man spela. 19.45 så har man en stor publik som blir väldigt, väldigt, väldigt stressade när de hör The Who värma upp och tror att det är öppningsnumret.
Mm-hmm.
Vilket gör att de här 18 000 människor pushar ju mot, nu ska vi in.
Okej. Fast det är egentligen typ soundcheck eller något sånt där.
Men de tror att The Who har redan börjat. Så då är de svintstressade, skitmycket folk, alla ska in för de vill inte missa första låten.
Nej.
Så det resulterar ju då att liksom, samma sak där, att folk får liksom hjärtstillestånd och kvävs och blir ju klampade på varandra.
Såklart.
Och liksom, ja men tryckt in. Liksom, så att folk, 11 personer dör.
Det känns som ett CSI-avsnitt.
Ja, det gör verkligen det. Och jag tror också att de arrangörerna hade sagt att de hade ju sålt så pass mycket biljetter, men...
Man fick egentligen inte ta in så många.
Nej, alltså, eller ja...
Det fanns inga lagar som sa ifrån, men egentligen så borde det nog kanske bara varit...
Precis, för det var 80% av biljetterna som var sålda. Då var det fullt. Så det var 20% mer då som egentligen inte fick plats.
Nej, okej. Okay. Ja, då pratar vi alltså att det är 3600 biljetter för mycket.
Ja, det är rätt mycket.
Det är väldigt mycket, ja.
Och utifrån det här så blev det ju också liksom, på grund av den här liksom tragedin, så blev det nya liksom riktlinjer på hur, liksom, hur man ska hålla ordningen under stora liksom konserter och som man har med sig idag. Liksom. Mm. Så från 79 efter det här. Liksom. Så att, ja, det är jävligt tragiskt att det hände, men det är bra att, att folk lär sig. Men man kan ju tycka att det borde ändå inte. Ja. Man kan ju ändå räkna. Alltså man borde kunna räkna ut ändå att så här, 80% är fullt. Mm. 20% till har vi sålt. Mm. Det här kommer inte gå bra. Och vi har 25 poliser. Liksom.
Någon borde ha kunnat klara av matematiken.
Exakt,
där.
Att så här, quick math. Vänta nu, det här kommer ju, kan ju gå åt helvete. Liksom. Mm. Ja.
Mm, det kan man tycka.
Kan tycka det.
Ja, men så är det. Folk måste dö innan någon tänker att ja, men det här kanske inte...
Nej, tydligen.
Nej, men vi visste inte.
Nej, okej.
Okay. Ja, nej.
Kanske inte ska vara arrangör då.
Nej, folks riskanalyser alltså. Men vill ni höra oss prata om mer sådana här, ja, dödsfall i publiken, ja, helt enkelt. Mer liknande händelser, flera evenemang, ja, som har gått... Shit,
absolut.
Så finner ni det på vår Patreon, patreon.com/hrffpodcast, där vi kör bonusavsnitt på samma tema.
Stämmer bra. Och nu tänker vi lätta upp stämningen med veckans tips.
Vad har du för tips?
Ja, alltså jag tänker faktiskt vara så fräck att dra till med 3 stycken snabba där. För jag tycker att nu...
Kan du tänka dig nu med 2 i med ett?
Nej,
kör 3.
Nej, men metalåret börjar ju, alltså, vi börjar ju dra oss mot slutet på året, men helt plötsligt börjar metallgrupperna att leverera sig in i helvete. Som sagt,
det är många som har haft grejer på gång.
Ja, och det verkar som att vissa har haft bra grejer på gång. Slipknot har ju som sagt släppt sin nya singel The Chapel Town Rag, finns riktigt bra musikvideo och finns singel på att lyssna på. Vi har också Korns nya singel som tidigare nämnt, som heter Start the Healing, också riktigt bra, brutalt bra låt. Sen har vi ju också den fantastiska låten som vi tidigare har pratat om och vad vi funderade på hur det skulle låta. Och det är The Halo Effect med låten Shadow Minds, och det är ju med de forna In Flames-medlemmarna. Den var riktigt, 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 riktigt bra. Det var typ det man inte vågade hoppas på, att det skulle vara så pass bra. Men det var det. Så det var riktigt kul att se. Jag ser fram emot mer material från det här. Den finns en riktigt väl... påkostad musikvideo till, som är riktigt välgjord. Så kika in den på YouTube, Shadow Minds, The Halo Effect, och lyssna på den på Spotify också.
Bra tipsat, många tips.
Tackar.
Där värda att kolla in. Jag kommer faktiskt tipsa om Ed Sheeran-låten Shivers. Det är den första Ed Sheeran-låten på ganska många år nu som jag har tyckt om. För jag tyckte att han bara blivit sämre för varje släpp. Så. Jag håller på att kolla igen diskografin nu, och från förra plattan Divide gillade jag inte en enda låt.
Nej.
Och från plattan X så tror jag att jag gillade, ja, vad är det? Är det en? Nej, 2 låtar. Och då är den ena I See Fire från The Hobbit.
Ah, just det.
Som egentligen kom före skivan, tror jag. Långt före skivan. Alltså typ 1-2 år, något sånt där.
Just det.
Så av originalspåren där så gillade jag egentligen bara en, och det är Bloodstream.
Just det. Jag tror att du har minst att det som, eller jag tror att jag spelat den, men från förra plattan så gjorde jag sista spåret där som heter
Save Myself.
Nej.
Det är sista spåret.
Ja, men
eller, ja, det är kanske en bonus då.
Jag tänker från förra plattan.
Är det en collaboration project?
Ja.
Jaha, okej.
Okay. Precis. Där har han ju en...
Gjort Blow med Chris Stapleton.
Precis,
och Bruno Mars.
Den är ju riktigt, riktigt, riktigt bra. Riktigt rock'n'roll, och Chris Stapleton sjunger ju magiskt bra.
Mm.
Och den är ju en rock'n'roll-dänga, så det är ju jävligt udda, men det gör sig jävligt bra.
Jag har faktiskt inte lyssnat på den skivan och tänkte den inte som renodlad Ed Sheeran med tanke på att varje låt är med tillsammans med liksom, featured artists.
Ja, precis.
Men av de som inte är collaborations så noll låtar från Divide
just det.
Följ med smak.
Ja.
Och en av de onare från X.
Ja, precis.
Så trevligt att hitta en låt på det den här nya skivan också som jag tycker är bra. Så det är då Shivers som jag tycker gör sig jävligt bra.
Snyggt. Det kan det vara första gången vi har tipsat om Ed Sheeran i.
Jag tror det.
Ja. Vi har inte pratat så mycket Ed Sheeran här.
Nej, jag tror inte det.
Och inte så mycket om hans kusin Scott Sheeran heller.
Nej.
Pappa skämt.
Mm. Kusin i sig med Travis Scott.
Exakt. All right.
Ja, men det är det vi har, va?
Det är det vi har.
Rösta på oss i Guldpodden.
Ja, för fan.
Guldpodden.se. För den ambitiösa kan man skriva guldpodden.se/rosta.
Ja.
Bli patrons. Gå in på patreon.com/podcast. Stötta oss ekonomiskt. Få bonusavsnitt. Få massa exklusiva post och grejer. Det blir trevligt. Det blir kul. Det blir bra. Och vi blir glada.
Det blir vi.
Väldigt tacksamma.
Ja.
Vi har också sociala medier. Vi har en Facebook-sida där vi heter Hårdrock.
För fan.
Vi har en YouTube-kanal som heter Hårdrock.
För fan.
Du har en Instagram-profil som heter...
Korvett, ett ord. Och du har en Instagram-profil som heter...
Borderline, ett ord. Skicka mejl till oss på hrfpodcast@gmail.com. Skriv något trevligt. Skriv något otrevligt.
Mm.
Skicka en kul meme.
Ja, memes gillar vi.
Nytt avsnitt inom kort. Fram tills dess, lyssna på Hårdrock.
För fan. Spela Hårdrock.